I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Temat för gudstjänsten är, som vi hörde, ärans kung på lidandes väg. Och de gammaltestamentliga texterna för den här söndagen så innehåller profetier om Jesu lidande. Vi hörde redan från Psaltaren 22, som är en messiansk psalm och kanske den allra viktigaste. Sen har vi också texten från Jesaja 50 som vi inte har hört men som ni gärna kan läsa hemma, och vi kommer också att citera lite från den. Där finns det också anspelningar på det som skulle hända, drabba Herrens tjänare Messias. Sen hörde vi också evangelietexten idag, som också den har en profetia från Sakaria 9. Var inte rädd, dotter Sion, se din konung kommer, ridande på ett åsneföl. Och vi förstår av den texten hos Johannes att den här profetian gick i uppfyllelse när Jesus red in i Jerusalem. Och jag tänkte idag att vi inte skulle stanna inför någon speciell predikotext, utan vi skulle, som David också pålyste, hålla en temapredikan kring Gamla testamentets profetior om Jesu lidande och hur det uppföljdes när tiden var inne. Judarna på Jesu tid var ju väldigt klara över att det fanns messianska förutsägelser i skriften. Och det har man ju alltid varit. Ni kommer ihåg att Herodes frågade översteprästerna och de skriftlärde var Messias skulle födas, när han fick rykte om att en judakonung hade fötts. Och det var bekant för alla att den andliga eliten hade stenkoll på sådana fakta. Så därför vände han sig till just dem. Sen uppstod ordväxlingar mellan Jesus och de skriftlärda. Hade båda parterna utgångspunkten att skriften talar om Messias. Det finns förutsägelser där. Men oenigheten låg på tolkningens område. Vem var Messias? Vilket uppdrag skulle han ha? Och vilken slags kung var han? Det fanns en föreställning om att Messias skulle vara jordisk befriare som skulle upprätta ett jordiskt rike åt Israel. Och denna förväntan fanns också hos Jesu lärjungar. Vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel, säger Emmausvandrarna till sin okände följeslagare. Underförstått, vi hade trott att Jesus var Messias, men det var han ju alltså tydligen inte, utan han blev utlämnad till att korsfästas och dog en förbrytares död. Jesus hade en helt annan syn på de messianska profetierna och huruvida han var den messias de talade om. Som svar på Emmaus lärjungarnas besvikna ord säger han: så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeten har sagt, måste inte messias lida detta för att sedan ingå i sin härlighet? Och sen berättar Lukas hur han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som stod om honom i alla skrifterna. Och sen säger han detsamma till resten av lärjungarna: detta vi sade till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Moselag, profeterna och salmerna. Och sen öppnade han deras hjärtan så att de förstod skrifterna. Lärjungarna fick alltså genom ett gediget bibelstudium ljus över de profetier som de så väl kände till, men som de inte tidigare hade förstått. Och det hörde vi också när David läste evangelietexterna, de sen, när han hade uppstått, förstod det där som hade sagts, och det stod så också skrivet om honom. Men nu hade dessa profetier kommit till. Vem låg bakom dem? Petrus besvarade denna fråga i sitt andra brev: framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen tolkning. Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Den helige ande var alltså profetiernas upphovsman, och de kom inte alla på en gång, och ingen heltäckande bild av det som skulle hända byggdes hellre upp genast, egentligen aldrig i Gamla testamentet. Men steg för steg byggdes bilden upp av Messias och hans maktövertagande, om vi säger så. I den första profetian om Kristi lidande, eller någon som vet vilken det är? Det är det som finns i första Mosebok 3 om kvinnans säd som ska krossa ormens hud. Där ges inte jättemycket information. Det är ganska knapphändigt. Men sen när vi går längre fram så får vi mera information. Till exempel i Davids salmer så får vi en klarare bild. Även om det kanske inte var så klart för David heller när han fick det här budskapet av den heliga ande. Jag har från psalm 22. Min Gud, varför har du övergivit mig? Jag är en mask och inte en människa, hånar av människor och föraktar av folket. Alla som ser mig hånar mig, de grimaserar och skakar på huvudet. Han förtror dig åt Herren, han får befria och rädda honom. Han älskar ju honom. Inte det sagt att David förstod så bra vad detta skulle innebära. Eller de delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad. Och går vi 200 år längre fram så hittar vi Jesaja och Mika, och av vilka Jesaja är den som skrev ner betydligt fler profetior om Messias. I GT-texten för idag heter det: jag höll fram min rygg åt dem som slog mig och mina kinder åt dem som bryckte ut mina käckstrån. Jag dolde inte mitt ansikte för hån och spott. Sen har vi det mycket kända avsnittet i Jesaja 53. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en som man kyler ansiktet för, så föraktad att vi inte respekterade honom. Han var genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Detta var profeten Jesaja såg och rapporterade. Inte heller han hade den fulla bilden, och det behövdes inte heller. Men bilden byggs på hela tiden. Det som profeterna rapporterade om var mer än tillräckligt för att den heliga ande skulle kunna skapa tro genom människor också i det gamla förbundets tid. Det vill säga tro på den messias som skulle komma med frälsning till sitt folk. Petrus låter oss i sitt första brev få lite mer information om hur det var att vara en Guds profet. Han skriver: det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. De som profeterade om den nåd som ni skulle få. De försökte förstå vem eller vilken tid Kristi ande i dem syftade på, där han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Och det uppenbarades för dem att det inte var sig själva, utan er som de tjänade med sitt budskap. De forskade och sökte och försökte förstå vad detta betyder som den heliga ande gav dem. Profeterna hade ju inte förmånen att ha det nya testamentet som vi har. Någon har, ja, egentligen det är Hugo Odeberg, det är inte någon, utan det är Hugo Odeberg som har jämfört deras situation med den som vi har när det gäller den nya himlen och den nya jorden, eller härlighetsriket som är vår eviga boning. Vi kan ju ha våra föreställningar om hur det är att befinna sig där, hur det kommer att vara. Men jag tror att det är någonting som vi inte ens kan ana. Hur stort och fint det är fråga om. Vi får en del information i Bibeln och vi kan forska och studera. Vad säger den om detta härlighetsrike? Men vi har inte hela bilden. På samma sätt var det med profeterna. De forskade i skriften och försökte få en bild av vem Messias var och när han skulle träda fram. Men de fick nöja sig med att förlita sig på Guds utlovade Messias utan att få se honom. Lagen som ger stort utrymme i gamla testamentet kunde inte frälsa dem. Det var ett ok som var alltför tungt för dem att bära. Petrus säger ju i apostlamötet i Jerusalem att varken våra fäder, det vill säga varken patriarkerna, profeterna eller vi själva har kunnat bära detta ok. Nej, vi tror att det är genom Herrens Jesu nåd vi blir frälsta. Vi på samma sätt som det. Alla måste bli frälsta genom Herrens Jesu nåd. Här kan jag inte låta bli att nämna vår dagens psalm nummer 73 dag, där detta kommer fram väldigt klart. Det är en mycket fin psalm. Vi kunde sammanfatta det som gamla testamentet säger om Jesu lidande med hans egna ord i Lukas 24. Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelsen av syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är vittnen till detta. Och här har vi också en intressant sak att omvändelse av syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn. Det är ju också en profetia på sitt sätt som idag här i Lepplax har fått sin fullbordan i avlösningsorden. Profeterna tjänade oss med sina profetior. Jesus uppföljde dem genom sin död och uppståndelse. Och sen fick apostlarna ta vid som ögonvittnen till det som Jesus hade gjort. Petrus skriver om deras budskap. Det budskapet har nu förkunnats för er genom dem som i den helige ande sen från himlen gav er evangeliet. Ett budskap som änglar längtar att få blicka in i. Apostlarna började redan på pingstdagen framföra detta budskap och man hänvisade hela tiden till profetierna i Gamla testamentet. Bröder, jag kan öppet säga er att vår stamfar David är både död och begraven. Hans grav finns här hos oss än idag. Men han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta en av ättlingar på hans tron. I förväg såg han Messias uppståndelse och sa, han ska inte lämnas åt dödsriket och hans kropp ska inte se förgängelse. I Salmos pelarhall fortsatte Petrus förkunna och hänvisa till profetiorna. Nu vet jag bröder att varken ni eller era ledare visste vad ni gjorde. Men Gud har med detta uppfyllt det som han har förutsagt genom alla sina profeter, att hans Messias skulle lida. Ni kommer säkert ihåg berättelsen om den etiopiske hovmannen som satt i sin vagn och läste ett stycke från Gamla testamentet. Jag tror också att ni kommer ihåg vilket stycke det var. Att det var från Jesaja 53 som han läste. Och detta är ju knappast en tillfällighet att det var just det han läste. Det här tycker jag är ett jättefint vittnesbörd om hur den apostoliska förkunnelsen skulle ta sig uttryck. Den här hovmannen läste själv sin predikotext och sen kom Filippus och förklarade att detta har vi sett gå i uppfyllelse i Jesus av Nazaret. Sen kan vi också tänka på när Saulus blev omvänd så strax därefter började han predika i synagogorna i Damaskus att Jesus är Guds son. Och det står att han gjorde judarna svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Saulus var ju något av en doktor i Gamla testamentet och kunde det säkert bättre än de flesta. När Petrus talar till de som var församlade i Cornelius hus säger han, honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Paulus samtalade under sin andra missionsresa med judarna i Thessalonike. Det står att han var tre sabbater där. Utifrån skrifterna förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Där blev inte mottagandet så positivt, men de for sen över till Berea och där står det att judarna var mer öppensinniga. Och de tog emot ordet med stor villighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så. Vi kunde fortsätta med många andra ställen och det vill jag gärna ge er som hemläxa också att läsa igenom apostelgärningarna och se hur de predikar. Att profetiorna är jätteviktiga för apostlarnas undervisning. Vi sa till en början att det rådde delade meningar om Messias bland judarna. Vilken slags frälsare var han? Också under apostlarnas tid kunde det stora flertalet judar inte tro att Jesus skulle vara uppfyllelsen av Guds löften i Gamla testamentet. Paulus skriver, än idag är samma slöja kvar när de läser det gamla förbundets skrifter, och den lyfts inte bort. Först i Kristus försvinner den. Ja, än idag ligger en slöja över deras hjärta när de läser Mose. Men när någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Än idag, skrev Paulus för nästan 2000 år sedan. Vi kunde också säga det. Än idag finns det judiska apologeter som vigt sitt liv åt att argumentera för att profetierna i Gamla testamentet inte alls handlar om Jesus. Och de får stöd, flankstöd av liberala kristna teologer som inte räknar med något övernaturligt ingripande. Gud kan inte, eller han gör inte det, jag vet inte vad han kan, men i alla fall så säger man att han gör inte sånt att han skulle uppenbara något i förväg. Det är omöjligt att komma med förutsägelser om vad ska hända i framtiden. Alltså syftar inte profetiorna på Jesus. Eller så är de skrivna efteråt. i själva verket, och man låtsas att det är profetior eller förutsägelser. Här ligger också en slöja över deras hjärta. Och vi som har fått Guds nåd att bli omvända, så har ingen orsak att brösta oss mot dessa som inte tror. Det är inte vår förtjänst att vi tror på det budskap som först profeterna och sen apostlarna förkunnade, att Jesus är Messias som har frälst oss från synd och död. Den tron har vi inte tagit oss själva, utan den helige Ande har kallat oss med evangelium, upplyst oss med sina gåvor, helgat och behållit oss i en rätt tro, som det står i förklaringen till tredje trosartikeln. Vi kan inte av vårt eget förnuft eller kraft tro på Jesus eller komma till honom. Men vi kan som judarna i Berea lyssna till det apostoliska vittnesbördet om Jesus och hans död och uppståndelse och forska i skriften om det kan förhålla sig så. Det vill säga läsa Gamla testamentets profetior. Judarna på Jesu tid var mycket oeniga om vem Jesus av Nazaret var. Själv gjorde han anspråk på att vara Messias, Guds son, medan folkets ledare höll denna timmermans son för att vara en falsk profet. Vem hade rätt? Var Jesus den han sa sig vara? Och hur ska man egentligen bedöma en sån sak? Låt oss här ta hjälp av Paulus. Han skriver i Romarbrevet 1 att Jesus genom helhetens ande med kraft bevisades vara Guds son efter uppståndelsen från de döda. Har han uppstått från de döda är frågan avgjord. Fadern skulle ju inte uppväcka en bedragare som har gjort anspråk på att vara hans egen son, om han inte var det. Jesus hade sagt att han skulle uppstå otaliga gånger, och också hans fiender visste ju om det. En uppståndelse från de döda skulle bevisa att han är den han sa sig vara. För apostlarna var denna fråga om Jesus hade uppstått eller inte, det var ingen trosfråga. De visste ju hur det låg med den saken. Och de kunde inte tiga med vad de hade sett och hört. De hade ju sett honom och blivit undervisade av honom under 40 dagar efter hans uppståndelse. Och det var därför de predikade som de gjorde. Och det var därför de kunde gå i döden för evangeliets skull. De visste att det var sant. För oss är uppståndelsen en trosartikel. Vi är ju inte ögonvittnen till Jesu uppståndelse. Men det är en trosartikel som vi bekänner oss till med stor tillförsikt. Den vilar på jättegoda grunder. Och Gud ska ha den för att vi har denna tro. Och nu när vi går in i stilla veckan får vi möjlighet att ytterligare fördjupa oss i de profetior som handlar om detta. Vi får ta del av apostlarnas vittnesbörd och som judarna i Berea jämföra med profetiorna i Gamla testamentet. Och vi kommer då att finna att alla Guds löften har i Jesus fått sitt ja. Det är som en checklista. Här har vi krux och vi, denna förutsägelse, och sen har vi uppfyllelsen i Jesus. Det har alla blivit uppfyllda, säger Paulus. I många biblar finns det en förteckning där längst bak med Kristus i Gamla testamentet. Det finns profetior och lite på olika uppställningar. Jag skulle vilja uppmana er att slå upp dem nu när vi har lite extra tid i stilla veckan och söka upp de här ställena och läsa dem. Det är mycket väl investerad tid. Och sen också, som jag sa, att läsa apostelgärningarna och se efter hur apostlarna vittnar om att dessa profetior har gått i uppfyllelse. Om Gud vill så får vi om en vecka fira den kristna kyrkans största fest. Och jag önskar er en välsignad stilla vecka fram till dess. Låt oss be. Nu dig tackar allt mitt hjärta, Jesus, för din bittra nöd, för din ångest, för din smärta, för ditt kors och för din död. Tack för allt det bittra svåra som du led för syndar våra. Pris och ära tillhör dig, Jesus, du som dog för mig. Amen.